En podcast från Sportbladet.
Jaha, du har sagt att du skulle hålla anförandet här, inledningen. Jag tar det på svenska. Välkomna till Folkets podd, 51% fotboll tillbaka efter en allsvensk premiärhelg. Solen skiner, matcher har spelats, tifon har hissats, publik har vallfärdat, mål har gjorts, domslut har kritiserats, poäng har utdelats och allting är igång, skulle man kunna säga. Det var en spontan inledning på det hela. Vi har ett späckat körschema idag, för vi tänkte få med allt det här och rymma detta under 45 minuter plus en tilltagen tilläggstid som vanligt. Vi börjar med att gå igenom vad vi ska prata om idag, Oskar. Vi försöker plocka upp matcherna så gott det går. Vi kommer gå igenom domarinsatserna. Det blir lika bra att ta den tjuren vid hornen direkt. Vi har gjort en tifo-special som vi har i tisdagens tidning här, som har blivit omdiskuterad på lite olika sätt. Den går vi igenom. Vi hade en konstgräsgranskning i början av påskhelgen som fick stort genomslag. Den tittar vi lite närmare på. Har vi något mer att bjuda på?
Vi har ganska mycket. Du har satt ihop ett körschema och vi får väl beta igenom det helt enkelt, eller beta av det. Första punkten heter Lauls ohyggliga sjukdom. Så sjuk var han.
lite kvällstidningsrubrik influerad, får man väl säga att det var när jag skrev det där och när vi satte ihop våra punkter. Nej, men det var ju lite symptomatiskt här, va? Att här drar allsvenskan igång och jag blir dödssjuk och det är inte så mycket att göra åt det. Va? Jag har legat sänkt i en influensa vilket inneburit att jag har väl bara jobbat ungefär 8 timmar om dagen då, från soffan egentligen och framför tvn. Jag skulle varit iväg på matcher, jag var faktiskt bara på en match då. Hammarby-Häcken på Tele 2 Arena. Men jag har sett totalt 5 matcher från, eller 4 då till från tvn, så att känna att jag har en bra bild även om jag inte varit på plats då. Det kunde inte jag hjälpa att jag åker på en ohygglig sjukdom.
En paus bara, eller en fråga bara. Definiera dödssjuk.
Ja, men det blir ju värre med åren. Jag är ju snart över 40 fyllda liksom. Och de här jävla...
Snart över 40 fyllda.
De här jävla influensasjukdomarna, de tar ju oerhört styggt alltså. När man var yngre så kunde man ju hantera det där, va? Då skakar man ju av sig det ganska snabbt, va? Nu ligger man ju ynkligare än någonsin, skulle jag vilja påstå. Men folket satte väl sig inte för att höra om mina krämpor och bekymmer. Jag har varit sjuk, det är inte mer med det. Du tog ett beslut och stack till Norge när det var allsvensk premiär. Hur förklarar du det för våra lyssnare?
Jag tänker du som relationsrådgivare före detta.
Avgående.
Innan du fick sparken så var det ju faktiskt relationsrådgivare här på tidningen. Och då var du kanske har lite förståelse för att jag fick åka och träffa min norska familj över påskhelgen.
Det hade jag inte haft någon som helst förståelse för om jag hade varit relationsrådgivare. Allsvenskan drar igång, kunde inte de kommit hit?
Jo, i och för sig. Ja. Det kan ju du sitta och säga, men det är tungt maskineri. Ja. Det där.
Nej. Det känns inte som du har ansträngt dig tillräckligt, hade varit min slutsats.
Okay.
Alltså den här undergivenheten, underdånigheten är inte bra för ditt förhållande i långa loppet.
Okay.
Det är inte bra för dig som människa att liksom åsidosätta det du brinner mest av allt för att liksom fullgöra några så här svärföräldersplikter, eller vad man skulle kalla det.
Okej. Okay. Jag ska ställa frågan till de andra relationsexperterna på tidningen också. Samtidigt var det ju så att jag kollade ju in 4 allsvenska matcher från en källare i Norge. Samt att jag hann tillbaks till matchen igår på Friends Arena, AIK mot Halmstad.
Så vad du vill säga är att du har en bra bild ändå av premiärhelgen. Det tror jag du har.
Ja, men det har jag faktiskt.
Tycker jag har märkt här i... När vi har snackat inför den här poddinspelningen, och vi kan väl börja precis där liksom. Vi har en premiärhelg avklarad med 8 matcher som har bjudit på en hel del. Vad skulle du säga är liksom det samlade intrycket av premiärhelgen? Vad har du för känslor liksom? Vad ligger din balans på satt i plusbetyg? Vad känner du liksom?
Nej, som premiärhelg är det ju en femplussig start tycker jag. Mm. Det kan inte bli mycket bättre. Det är klart att det har inte spelats fantastisk fotboll överallt. Men premiären handlar ju om helt andra saker. Och det som den svenska fotbollen är bra på och det som gör den intressant har ju verkligen maxats den här helgen. Snitt på 14 000. Otroligt fina tifon på många håll. Väldigt lite stök kring matcherna. Och bara liksom fokus på det positiva och härliga. Jag antar att du håller med.
Ja, alltså det känns ju som att allsvenskan inte kunde få en bättre start. Och någonstans var det egentligen dömt att misslyckas med tanke på hur försäsongen har varit. Det har ju varit så här snack liksom att ja, men nu går vi mot den hetaste allsvenskan någonsin och allting flyter, allting är perfekt, bla bla bla. Egentligen kunde det bara gå åt helvete med allting, men det har du inte gjort, utan det har ju liksom bara fortsatt på den här uppåt stigande kurvan. Och jag menar, nu står vi inför 5 galna dagar här med en drös stormatcher och en hel del intressanta matcher därtill liksom, så att allsvenskan har verkligen fortsatt på den inslagna vägen från försäsongen och det är kul. Jag tror alla känner och märker det. De ringde till och med upp mig från Aftonbladets morgonprogram här i morse och jag skulle vara med och tala om liksom allsvenskans successtart då. Det är klart att det blir ju en oerhörd kontrast mot hur allsvenskan började förra året då, när det började med en dödsmisshandel och det liksom satte tonen egentligen för halva den säsongen kan man säga. Nu blir det ju precis tvärtom, nu blir det ju bara liksom positivt kring det, i alla fall där vi står nu.
Man ska nog vara väldigt tacksam också för hur bra upplägget är överallt. Säsongstarten kommer lagom i tid tycker jag. Cupupplägget är jättebra. Denna säsongen har dessutom fått ett genomslag. Nu börjar det bli drag kring cupen på riktigt. De 2 första åren hände ju inte så mycket, men även om det var ett bra upplägg. Vi har bevarat vår 51%-regel. Vi har 16 lag i serien. Typ allt som jag vill ha har vi faktiskt. Och man tenderar ju annars att titta på saker som man, åtminstone vi granskar ju ofta missförhållanden och så här. Det är väl en naturlig liksom, journalistisk instinkt, men det finns väldigt mycket och var glad för tycker jag.
Om vi tar något som har varit dåligt då, om vi nu ens kan säga att det är dåligt, vilket leder oss in på vår nästa punkt här. Vi ser ju kanske en förändring här som ju i och för sig har pågått under några år, men de 4 stora elefanterna, om vi får kalla dem det, Malmö, Elfsborg, AIK, IFK Göteborg, alla de vinner direkt sina premiärer. Vissa med bekymmer, andra helt klart. Är vi på väg att få en fotbollsallsvenska där det är de här 4 lagen som är i toppen och inga andra som kan utmana dem?
Det tycker jag faktiskt bara är positivt. Jag tycker det är härligt. Alltså, allsvenskan är ju så jämn så att det hade krävts hur många år som helst för att det inte skulle vara en jämn serie längre. Men att vi har 4 stycken lag som sticker ut, det ger ju bara allsvenskan mer karaktär liksom. För de här tydliga rivalmötena, att det inte bara derbymatcherna som är det där lilla extra. Men jag tror att de här 4 kommer att dominera ganska länge. Sen så har ju allsvenskan en tendens att saker och ting går snabbt. Men om man jämför under 2000-talet, åtminstone från 2004-2005 någonting, så har det varit typ att alla lag är kan slå varandra.
Ja, något år de har suttit här liksom och haft så här 8 guldkandidater.
Ja, precis. Kring,
fan, ska Kalmar vinna eller ska vi sätta Häcken etta liksom? Men det känns inte som vi är där nu.
Nu är det ju faktiskt så att om något av de här 4 lagen inte vinner, så är det ju att jag skulle kunna typ lova att renovera min lägenhet eller någonting, för att det känns så pass klart. I det här fallet, nu tror jag att Malmö vinner ganska enkelt den här säsongen, men ja, det är väl mitt äta upp tips, men jag står för det fullt ut nu, inte minst efter den här premiären såklart.
En intressant reflektion jag gjorde när jag har sett, för jag såg ju som sagt alla topplag här då, en reflektion jag gör, det är liksom att konstgräset då, vi ska komma in på det senare, men en litet inspel där bara, konstgräset gör någonstans att när de här bättre lagen blir ännu lite bättre än sina motståndare, vi tar liksom skillnaden mellan Malmö och GIF Sundsvall, vi tar att liksom Elfsborg kan besegra Djurgården borta, vi tar framförallt de exemplen, alltså jag tror att Djurgården och Sundsvall hade till exempel kunnat bjuda ett mycket bättre motstånd mot mot Malmö, mot Elfsborg, ifall de här matcherna hade spelats på gräs. Jag tror att konstgräset faktiskt gynnar de absolut bästa lagen. För jag menar, om man kollar på Malmö GIF Sundsvall med liksom kamp och ta närkamperna och allt det här liksom klassiska liksom, men kanske lite halvdassig plan och så vidare. Det missgynnar ju de bästa lagen. Så att jag tror att vi får allt fler konstgräsplaner i Allsvenskan. Det gör att de här bästa lagen kommer vara ännu mer överlägsna, även de som alltså inte spelar på konstgräs. Jag tänker på Malmö, IFK Göteborg, AIK. Jag tror de har en fördel av att det blir fler konstgräsmatcher om man vänder på det. Det är liksom inget försvar eller argument för något konstgräs. Tvärtom liksom. Jag tror att det gör skillnaderna ännu större. Förstår du vad jag tänker?
Ja, det är en intressant tanke. Det borde jag ha tänkt på själv.
Ja, men ta järnkaminerna, Djurgården liksom, som har i sitt DNA liksom att de i alla fall liksom ska vinna fighten och kampen liksom mot Elfsborg hemma. Men det blir liksom inte det spelet. Här blir det två konstgräslag som möts i ställe. Och då är det klart att Elfsborg har skickligare spelare liksom. Så de hanterar det. Sundsvall blir helt överkörda av Malmö FF.
Mm. Det är intressant, för Allsvenskan har ju varit mycket en sån säga att alla lag har varit tillräckligt bra för att backa hem och kontra. Men inget lag har varit tillräckligt bra för att dominera matcherna. Det har liksom varit någon sån moment 22-grej, åtminstone för de lite bättre lagen, att de inte riktigt har kunnat bestämma sig för hur de ska spela. Men det är ju som du säger, Malmö, jag tror de hade i stort sett, eller jag tror de hade bättre facit på konstgräs än naturgräs, eller de har haft det de två sista säsongerna på bortaplan då, tror jag. Jag får väl hoppas att statistiken är rätt, men jag har för mig att det var så. Så din spaning är nog helt
rätt. Men jag tror det, för där ser man liksom att AIK har ju bekymmer att hantera Halmstad på Friends då. Sen hyfsad vårgräsmatta, den är bra för att vara Friends givetvis. Men där blir det ändå, för jag såg de här matcherna på varandra. Först såg jag AIK och Halmstad, sen såg jag GIF Sundsvall Malmö då. Och där ser man ju att Halmstad kan ju bjuda ett helt annat motstånd liksom mot AIK genom att vinna duellerna. De vinner väldigt mycket dueller, Halmstad, i den här matchen, vilket gör att AIK får större problem, för det blir mer duellspel. Samma i när IFK Göteborg har Åtvidaberg hemma. IFK Göteborg ska egentligen vinna den här matchen enkelt, men det är lite premiärnerver med och så vidare. Plus att det blir ett annat duellspel på en gräsmatta. Så att de två matcherna är ju jämnare för att de spelas på gräs.
Mm. Och då var Halmstad väldigt bleka, tyckte jag. De backade hem med hela sitt lag och sen försökte kontra, men de hade liksom ingen plan för hur de skulle kontra. Så, men en dag blev det 2-1, så det kanske har blivit en 3-0 match då om den spelas på konstgräs
istället. Det är inte alls omöjligt alltså. Du var på plats på den matchen, är det något särskilt du vill säga om den?
Ja, jag såg ju faktiskt bara första halvlek, för att i andra halvlek stod jag ner i den här mixade zonen utanför omklädningsrummet. För när Bill Bahoui, han fick ju en spark i huvudet av Mohamed Ali Khan och fick hjärnskakning. Och Seymour gick ut med att han varit medvetslös, vilket han inte varit. Men de sa det i sändningen, så jag fattade ju att det var liksom allvar. Och då fick man ju häcka där utanför omklädningsrummet. Och så om han skulle lämna arenan sådär, så skulle jag åtminstone försöka vara först och ha koll på vad som hände. Sen han kom ju ut lite senare, så det spelar ingen roll att jag stod där och hängde. Men jag fick uppleva atmosfären. Det var ju ett mäktigt tifo och ett mäktigt tryck, och ändå rankar med den bara som det fjärde bästa tifot av alla.
Säger något om konkurrensen.
Ja, verkligen. Det var ju, jag vet inte om vi kommit in på tifopunkten nu.
Nej, den tar vi sen. Men säg vad du säger.
Våra två toppar, de vi har delat ut 5 plus i vår genomgång, det är ju Blåvitt och Djurgården. Och det är typ de bästa tifon jag har sett i Allsvenskan.
Vi ska dissekera dem i detalj lite senare. Det är intressant det här med Nabil Bahoui då, obehagligt. Det blev ju en diskussion på sociala medier. Jag satt hemma framför tvn, så att jag följde det ju även på sociala medier då. Om Mohamed Ali Khan då, som är den som liksom när han vänder sig om här sparkar till Nabil i huvudet. Att det där skulle vara avsiktligt. Omöjligt för en utomstående att veta, men som man känner Mohamed Ali Khan så låter det ganska otroligt att han liksom medvetet skulle sparka till en motståndare i huvudet. Han är hård och tuff och drar på sig mycket varningar och kort och så vidare, men kanske lite vårdslös. Men känner man honom så är det ju en oerhört, eller jag känner ju inte honom, men alltså, har du liksom pratat med honom och träffat honom i intervjusituationen så är det en mjuk och ödmjuk och varm människa, så jag har oerhört oerhört svårt att se att han skulle göra detta avsiktligt. Möjligen att han liksom, ja, viftar till med foten där för att och, ja, markera någonting eller så. Men att, ja, att han gör det avsiktligt, försöker sparka Nabil i huvudet, det, jag kan inte tänka mig det.
Nej, jag tror att han var frustrerad och vände sig om alldeles för fort liksom, och var uppe och vifta med benet där. Vilket var rätt fult, men givetvis ville han ju inte träffa huvudet. Och sen dessutom, han kom ju in i omklädningsrummet och la armen om honom och sa: krya på dig gubben, hade han sagt. Och han var ju verkligen ångerfull efteråt när vi pratade och Mohamed Ali Khan ställde ju upp. Han pratade ju först med TV och sen pratade med alla journalister i en 20 minuter och sen så snackade jag med honom i en liten sån här kort TV-intervju också. Så han hade ju sina hundögon där och var verkligen ångerfull och bedyrad att det inte varit på allvar. Och sen nu i förmiddag så pratade jag med Nabil. Han var väldigt trött för han hade inte kunnat sova med 2-3 timmar i sträck, för de måste liksom...
Men man får inte sova när man har hjärnskakning, va?
Nej, exakt. Så hans mamma och pappa och frugan, sa han, jag tror inte de är gifta i och för sig, men han kallar henne frugan ändå. Mm. De hade väckt honom liksom då med jämna mellanrum och kollat till honom. Men så även om det var okej nu så får han ju ta det lugnt. Han missar åtminstone 2 matcher. Malmö-matchen nu på torsdag, va? Mm. Och även Gävle som är på söndag. Och sen är det ett litet uppehåll, men det finns väl risk att man måste ta det väldigt lugnt med sådär. Han hade ju minnesförlust, han mindes inte situationen och väldigt lite matcher. Men han tittar på TV-bilderna så han på något sätt liksom rekonstruerat sitt eget minne med hjälp av bilderna. Då hade liksom då hade pusselbitarna börjat falla på plats.
Annars då? Du såg inte andra halvlek där? Du såg inte...
Jo, jag hade en TV-apparat jag kollade på, men det var ju okay. Utan ljud sådär. Och man hörde ju hur det vrålades inne på Friends och hur tyst det blev när Halmstad gjorde 2-1. Men som premiär betraktat, det var ju en AIK-spelare inte särskilt bra. Halmstad var väldigt bleka, som jag sa. AIK-spelare inte särskilt bra, men jag har gått på många AIK-premiärer och de brukar ju vara fruktansvärt dåliga den här tiden på året. Så det var ändå en liten axelryckning. Så bara det faktum att de vann matchen, har de ju, vilket de inte gjort på 6 år. Senast de vann en premiär var också mot Halmstad. Det var 2009 då, där de vann guld.
Jag tyckte de fick lite onödigt mycket skit gentemot hur jag upplevde den på TV för insatsen. Så jag tycker ändå att, jag menar, matchbilden blir ju som den blir när Halmstad går ner och ställer sig. Det är en premiär, alla är inte på topp. Jag tycker ändå passningsspelet är helt okej. Okay. Visst, det går lite långsamt, men vem fan liksom är uppe i fullt matchtempo direkt. Jag tycker att de gör mycket rätt. De försöker på de sätt de kan försöka. Det är lite för lite löpningar i första halvlek framförallt. Lite för mycket avgörande passningar istället för liksom att spela på yta. Mycket av det där blir bättre i andra halvlek. Jag tycker att AIK faktiskt gör en bra premiär.
Mm, okej. Okay. Ja, andra halvlek så är det inte så.
Nej, men det är
så det blev väl lite bättre då kanske. Ja. Jo, men det var väl okej okay på så sätt. Men sen hade de hade ju ingen press. Halmstad hade ju ingen press på bollhållaren alls, så det var ju ganska lätt att rulla runt så att säga. Men det verkar ju vara naturlag att AIK är hemska på våren och sen så växlar de upp på sommaren och sen de bäst i serien mot hösten.
Ja, men jag tror att de kan bli ganska bra tidigare. Tittar man framåt då så bör de ju slänga in Brustad mot Malmö när det blir en annan typ av match. De kommer väl ju vara mer tillbakatryckta i alla fall. Och hans snabbhet i omställningsspelet där tror jag kommer vara avgörande. Så att han tror jag vi får se från start.
Vi spekulerar lite om det. Vi gissar väl på en 4-5-1 uppställning då, mer defensivt. Och Johan Blomberg kommer petas in i mitten. Och sen får vi se om Andreas Alm kanske bänkar Bangura eller om han spelar Bangura till vänster med Henok på topp. Det blir nog lite ändringar. Eller det blir det ju såklart när Nabil inte spelar. Nabil såg ju väldigt pigg ut i de små aktionerna han gjorde. Han liksom fick inte så mycket uträttat, men man såg den där kvaliteten igen. Att han kan göra grejer på egen hand. Det är bara att skicka ut bollen på vänsterkanten och sen så då blir det farligt.
Jag vet inte om AIK kollade sen på Malmös match mot Sundsvall där, och det är klart, jag vet inte svårt att dra vilka växlar man ska dra när motståndet är så pass svagt. Det är ju det av naturliga orsaker. Jag menar, Malmö FF spelar Champions League i höstas. GIF Sundsvall spelar i Superettan i höstas. Jag hade blivit förvånad om det inte var väldigt stora skillnader. Men Malmö får ju några av målen väldigt enkelt. Och det är ju en sak. Däremot var jag imponerad av Malmö så långt. Det här var en fotbollsmatch, liksom har väldigt mycket positionsbyten. De är väldigt rörliga. Eikrem utgår från en vänster ytterposition. Han dyker upp i straffområdet och spelar på en touch. Den här Berget som ligger som liksom anfallare i 4-4-2. Han tar löpningar ut till vänster och skapar ytor för Rosenberg som kommer ner, som hittar kombinationer med Sana, Levicki, Ardo, Stenåda på mittfältet. Jag sa det, man kan inte kräva att ett lag ska vara på topp i en premiär, men Malmö FF såg ju faktiskt ut att vara det, måste jag säga.
Mm, det känns som alla, det är lätt att glömma att det är nya spelare. Många av dem du nämnde är ju nyförvärv, men det känns som de vet redan exakt vad de ska göra. Ja. Om man tittar på målen där, slog man nu när du pratade om konstgräs och annorlunda spel, att det ser lite enkelt ut, men det är också lite typiska konstgräsmål. Ja. Alltså det vill säga snabba kombinationer.
Man kommer inte nära motståndare, va?
Precis, det ser passivt ut i försvaret, och det kanske det var i viss mån, men jag tror förklaringen är att bollen går så snabbt, så att är det små kombinationer i och runt straffområdet så hinner du inte gå upp i pressen och till exempel att ta en glidtackling och sånt, det är helt värdelöst för då går du bort dig direkt.
Mm. Vi ska komma in på domarinsatsen och det som förändrade Malmö-matchen, kan vi göra lite senare, men de tvingas ju också till förändringar här nu då när Ado är borta inför stormötet mot AIK då, och där blir det väl antingen så att Rakip kliver in som innermittfältare, ersätter Ado rakt upp och ner, eller också kommer Eikrem in på innermittfältet och så spelar man till exempel Kivicki på en kant, Berget kan också gå på en kant, man kan laborera runt där lite, de får göra lite ändringar helt klart. Däremot så känns det som att både Malmö och AIK har så pass stora och starka trupper att man kan hantera en förlust av Bahoui, man kan hantera en förlust av Ado, och det är också liksom, det är också det som kommer vara avgörande för en lång säsong, hur bra man kan hantera liksom när nyckelspelare försvinner.
Mm. Ja, visst har de det, och just de positionerna, det var ju rätt positioner så att säga, åtminstone i AIKs fall, för de hade AIK fått en mittback skadad, Per Karlsson skadad, då hade du dem haft jobbigt att parera det, men just på yttern där så har de ju massor med alternativ. Brustad, Sam Lundholm startar igår, Niklas Eliasson spelar inte ens, som jag tycker väldigt mycket om, som jag i ett ogenomtänkt ögonblick kallar för supertalangen på den.
Ja, men du kallade en gång Viktor Claesson, om jag får göra en så kallad radioövergång, för supertalang, och den verkar du faktiskt få in här nu sådär 3-4 år senare. Det känns ju som att det här är Viktor Claessons år, om vi går över till Elfsborg då, som ju imponerade under sin premiärseger mot Djurgården borta på Tele2 Arena. Det var ju Viktor Claessons match, han är ju direkt inblandad i båda målen och gör ett par fantastiska liksom prestationer i samband med dem, med sin liksom spelförståelse, teknik och löpstyrka och liksom sin, hur han lever sig in i situationerna och fullföljer dem. Alltså, jag var väldigt imponerad av Viktor Claesson.
Han är vaksam, som Glenn Strömberg skulle sagt.
Ja, det är möjligt.
Nej, men man ser ju ofta den typen av spelare, att de försvinner. De som är bäst i nummer 10-roll, de har vi ofta svårt att stoppa in i svensk fotboll. Det blir ju ofta att man har dem som någon slags alibispelare på kanten istället. Och sen så får de inte ut sitt max. Och sen testar man att sätta upp dem bara på som anfallare. Men han lyckades ju verkligen med det, och sen har han ju snabba fötter runt sig, och Elfsborg var ju kanske de som imponerade mest i premiäromgången, tyckte jag, apropå att man vet hur man vill spela. Om vi pratar om att Malmö gör det, så tyckte jag att Elfsborg, det syns verkligen att de vet vad de vill, och de här unga killarna då, det är ju Anders Svensson 38 som gör bakom stödjebenet fint på mittplan med 5 minuter kvar. Men annars är det ju de här killarna som är mellan 21 och 23, och de känner ju varandra väldigt väl, och det var, Erik Niva skrev ju ett långt reportage om liksom Klabbes arv i Elfsborg, Claes Ingelssons arv, säkert många som har läst den redan, men då var det någon som sa, möjligtvis Petter Wettergren, låt det vara osagt, men i alla fall att det är inte så många 20-åringar som har gråtit tillsammans som de har gjort, så det är liksom ett sammansvetsat gäng verkligen, och jag tyckte man kunde se det på planen också, att när man på något sätt, man ser i kroppsspråk och aktioner spelare som bara vet precis vad de har varandra och vad de ska göra, det kändes liksom väldigt kontrollerat.
Det här såg man ju redan förra året liksom, hur de här, när Elfsborg fungerar, när löpningarna liksom är synkroniserade, så spelar de på ett ganska unikt sätt i svensk fotboll skulle jag säga. Deras problem var väl förra säsongen att de inte alltid fick det här att fungera i varje match så att säga, men grejen är ju att nu blir det, även om de är unga de här spelarna, så är det inga duvungar ändå. De flesta har ändå gjort rätt många allsvenska matcher nu, och då jämnas ju också liksom prestationskurvorna ut. Då har du inte de här dippen liksom på massa spelare hela tiden, utan då håller de ganska hög nivå hela tiden. Så att där har du ju en extrem styrka för Elfsborg. Men framförallt är det ju intressant med Claesson, om det verkligen blir hans år här då. Det var som du var inne på, att det är inte så många tio år som lyckas i svensk fotboll, men han lyckas.
Lex Per Zetterberg,
ja, han kommer ju lyckas så länge han är så rörlig som han är i den där rollen alltså. För han är oerhört rörlig alltså, och löper så oerhört mycket.
Ja, problemet i fjol, som du var inne lite på, det var ju att de spelade lite för snabbt och avancerat för sig själva. Alltså det var de själva som inte behärskade. Sen till sist när de kom till avsluten, så då hafsade de ju bara iväg bollen på något sätt. De var lite nöjda med att bara få iväg den. Att det saknades kanske lite lugn och lite kyla då när de kom fram. Men ja, det är ett intressant lag. Jag tror ju på Elfsborg som tvåa, och då har vi stärkts lite grann efter den här premiären. För att Djurgården är ett stabilt lag som också vet hur de ska spela, men Elfsborg är bara helt enkelt bättre.
IFK Göteborg då, det fjärde topplaget som vann efter viss möda och ganska stort besvär hemma mot Åtvidaberg då. Kan man väl säga i lite raka motsatsen då till Elfsborg. Här är det väldigt mycket nytt i IFK Göteborg. Och det var väl Sebastian Eriksson uttryckte det ganska liksom bra i halvtidsvilan, att här var det någon slags liksom krock mellan, de har gjort en bra försäsong, men nu är det på riktigt. Det är fortfarande många nya ben och många nya hjärnor som ska fungera tillsammans. Man ser ju i första halvlek alltså att de slår ju bort väldigt många uppspel där, och ena gången kan det vara att anfallare möter och då kommer bollen på djupet, andra gången så går anfallare i djupled och bollen kommer för ett tänkt möte då liksom. De fick inte riktigt det här att fungera alls egentligen mot Åtvidaberg. Sen matcher öppnar upp sig i andra halvlek, brukar ju matcher alltid göra, och det gör ju den här också. Det blir lite liksom formerna, man släpper lite på formerna. IFK Göteborg får ett mål på en fast situation som Thomas Rogne nickar in, den nya mittbacken, efter liksom att brottat sig loss i en duell där mot Vidabergsspelare. Då kommer ju de här skickliga spetsspelarna, då kommer de mer i spelet, det blir mer tillfällen och så. Men IFK Göteborg har en bit kvar för att få det här anfallsspelet att fungera. Däremot tycker jag att försvarsspelet sitter ju bättre än man skulle kunna tro, med tanke på att det är två nya spelare i backlinjen och det är ett nytt innermittfältspar som ligger ganska lågt och så. Men försvarsmässigt så ser IFK Göteborg ramstarka ut skulle jag säga. De möter Örebro här nu i kommande omgång, men sen möter de Malmö FF på söndag, och där blir det väldigt intressant att se, för där får de ju verkligen ett test då.
Ja, det blir två helt olika spelstilar som möts. Om Elfsborg och Malmö spelar hem sina poäng, så kommer Göteborg med att mangla hem sina poäng.
Ja, fast jag tror inte riktigt det de vill i år liksom. De har Riks till vänster, de har Ankersen till höger, de har Vibe Engvall som har ett bra kombinationsspel. Jag tror att de är inne på att försöka vara mer spelande. Frågan är hur, och det har de ju varit under försäsong och även i svenska cupen då, där har de kunnat vara det, men i allsvenskan då snäppas det upp ytterligare ett nivå. Då behöver ju liksom de här spelarna känna varandra bättre, det behöver liksom fungera mer synkroniserat. Det som Åtvidaberg gjorde ganska bra, det var att man slog ut, man satte ner sina centrala innermittfältare och skärmade av Vibe och Engvall från spelet. Man lät ytterbackarna kliva ganska högt på IFK Göteborgs yttra så att de inte fick något utrymme. Då hamnar ju ansvaret hela tiden på Gustav Svensson och Sebastian Eriksson att titta på något på centralt mittfält, och här har ju inte IFK Göteborg valt att inte ta in Mr. X då, så här finns ju inte den kreativiteten på det sättet. Dessutom är ju Sebastian Eriksson en bit från toppformen, han har inte spelat kontinuerlig A-lagsfotboll på lång tid på grund av skador. Så att kan man tar man bort de här fyra spelarna så har man ganska mycket vunnit mot IFK Göteborg. Och visst, det kan man ju säga, fan, tar du bort de fyra bästa spelarna i vilket jävla lag som helst, så är det klart att det märks. Men här blir det ganska tydligt.
Ja, nej, men jag håller med. Och de hade ju verkligen gjort sin läxa där. Ja. Det jag menar att de manglar hem sina poäng, det är kanske att om man tittar på uppspelsfötterna i backlinjen, så är inte det samma klass som, ja, herregud, som Anders Svensson har till
nej,
exempel.
Nej, men det är inte jag många som har det heller. Alltså, ska fan vad bra han är som mittback, Svensson. Alltså.
Ja,
det är
nej, härligt.
Otroligt alltså.
Men då har vi den här fantastiska fyran med Riks, Ankersen, Vibe och Engvall. Mm. Och att de liksom ska sköta offensiven själva. Däremot är ju alltså tyngden som Göteborg har med den här, de här två mittbackarna och Gustav Eriksson, eller Gustav Svensson och Sebastian Eriksson. Om då Sebastian hittar tillbaks till landslagsformen som han faktiskt hade då, så är ju det ett klassiskt ramstarkt svenskt 4-4-2-lag. Så det behöver inte vara någon nackdel, för att då lämnar man liksom ansvaret till de här fyra, och de fyra är ju verkligen spets. Det är liksom inte nog med att de är bra, det är liksom fyra helt olika typer av offensiva kvaliteter också. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska vi lämna topplagen därmed, eller blir anledningen att återkomma till deras insatser, men det känns ju bra liksom att dra igenom dem lite översiktligt här efter premiären. Det har ju spelats fler matcher i den här premiäromgången givetvis. Jag var ganska spänd av förväntan på Kalmar-Helsingborg där. Jag skrev en förhandskrönika där i mina feberdimmor om den matchen, och jag liksom lovade vitt och brett att här skulle publiken minsann liksom få valuta för entrépengen, och sen så slutade 1-0, och vi får konstatera att det blev ett älmfiasko och ett Henke-engagemang som kanske är det stora att ta med sig därifrån.
Ja. Eller 1-0 sa du? 0-0 blev det ju.
Ja, 0-0 sa jag inte det.
Jag tror du sa
det. Ja, det är Feben som är kvar. Det blir 0-0 i alla fall, så att så ska det vara. Nej, men däremot, jag förde det här resonemanget, jag ursäkta om jag lurar, det kanske inte blev så mycket, men folk verkar ha varit ganska nöjda ändå med den här matchen. De fick se för detta materialförvaltare spika igen i Helsingborgs mål, Daniel Andersson, som gjorde en fantastisk segerintervju efteråt, där han liksom blinkade först, så var han väl rörd till tårar, och sen så blinkade han hem till sin familj och vänner framför tvn där, att de skulle ta en påskgrogg för honom också, så att det är en riktig profil det där alltså, jag förstår varför Helsingborgs fansen gillar honom.
Ja.
Ja, men det blev ju inte mycket av älmarna liksom, nu var ju inte alla med liksom, men både Viktor och David var ju med, men båda lämnar planen mållösa.
Mm, de gjorde det. Jag tyckte Helsingborg spelade den här matchen, så jag är en norsk källare också. Så, men jag tyckte Helsingborg spelade ganska kul. De var lite som Portugal var förr i tiden. Att de höll på att trilla boll med sina offensiva mittfältar, men som kom aldrig till skott.
Ah, liksom.
De kom inte ens till avslut. Men samtidigt spelade Bojanic, Ajdarevic, VD och Jordan Larsson. De höll ju på att kombinera hur mycket som helst och spela mycket på offensiv planhalva. Så de spelar ganska kul. Så jag hade rätt mycket behållning av den här 0-0-matchen.
Du, var väl du som twittrade att om Henkes engagemang, var det inte du som plockade upp den tråden liksom, hur han levde sig in från sidlinjen. Det är ju fortfarande lite en kontrast det här med den här Henke. Man har ju bilden av han i intervjuer och så här, men man, varje gång man egentligen ser det nu, man såg det redan i Falkenberg, hans oerhörda liksom, han har ju lever ju med känslorna utanpå i sin tränarroll, med glädjen och besvikelsen och liksom coachingen och så vidare. Men han kan tänka mig att han är ännu värre, eller värre, ännu bättre med det nu i Helsingborg.
De hade en mick ganska nära Helsingborgs avbytarbörs, uppenbarligen. Ja. Eller så skrek Henke bara så jäkla högt så det hördes över hela arenan, men man hörde ju det på tv-sändningarna hur han skrek, och det, Apropå den kontrasten, man kan också se då Henke som har gjort 242 mål i Celtic och vunnit Champions League med Barcelona. Och,
han har gjort 242 mål, eller drog du bara till med något? Nej, du har det i huvudet.
Ja, men jag tror,
Niva-varning på dig.
Jag tror han har gjort 315 matcher i Celtic och gjort 242 mål. Mm. Det är sådana siffror som har suttit där i 10 år nu. Okay. Vi får se om de var rätt då. Jo, men 242 mål är jag rätt säker på. Ja.
Det är bra.
Ja.
Av dig.
Tack. Han har i alla fall han har ju meriter från allra högsta och största nivå. Men när han coachade dem så fick jag lite så här pojklagsvibbar på honom. Alltså det han skrek var så före studs. Alltså när det kom en hög boll att man, du vet som man hade i pojklaget, att man inte ska vänta på att den studsar utan man ska verkligen attackera den höga bollen så man liksom rensar vägen. Och det var lite andra sådana instruktioner vid inkast och så här, framförallt till Jordan då, hur han skulle stå. Och det var liksom, ja, det var väldigt, väldigt basic, men han levde sig in så mycket i alla detaljer. Och det var, ja, det var härligt att se.
En samvetsfråga för pappa Larsson då, är det rätt att Jordan spelar eller?
Ja, men det tycker jag. Han ser bra ut i sina aktioner. Det man slås av väldigt mycket när han spelar är att han är oerhört lik Henke i sina första touch. Du vet, den här extremt snabba touchen. Alltså bollen kommer till honom. Och, sen,
och framförallt koncentrerade var väl liksom Henkes signum. Liksom,
att exakt, han missar aldrig det.
Tappar aldrig liksom fokus på vad han ska göra där.
Frågan är om Jordan, han spelar nästan lite för snabbt. Alltså, han hade kunnat hålla i bollen lite, men han som targetspelare så får han den och sen har han liksom spelat tillbaks bollen direkt. Och de sitter ju där de ska och det är ju ofta väldigt bra, men ibland kanske han skulle hållit i och kanske dribblat lite, för han är väldigt teknisk och har ett jäkla skott med vänsterfoten. Men det är kanske svårt när man har Henrik Larsson. Jag måste googla nu bara så jag...
Vad är du ska googla?
Ja, många mål.
Vad fan, du kan inte släppa det alltså. Du har hållit en liksom lång jävla utläggning här, men du har haft kvar det där i bakhuvudet någonstans som har mål Henke Larsson har gjort i,
nej, men om man,
i Celtic.
Om man häver ur sig sån här exakt statistik, då måste man ju kunna backa upp det. Ska vi säga, 174 mål står här. Mm. Men jag tror det är ligamatcher. Det är spännande podd just nu.
Alltså den här tystnaden tror jag kommer folk kommer undra vad fan vi håller på med. Vi får eventuellt försöka klippa den.
Enligt Dagens Industri, märklig källa, gjorde han 242 mål på 312 matcher.
Ja, då så. Då var du rätt på det. Kalmar, Elmfiasko, är det för hårt eller?
Ja, det beror ju på. Det är klart man kan säga det, men du har andra sidan spelats en match. Men de var ju bleka, det var de.
Båda?
Ja. Det var de faktiskt.
Då slår vi fast idag. Elmfiaskot.
Ja.
Vad har vi med för matcher? Jo, vi har ju Falkenberg-Gävle. Ett på förhand bottenmöte får man väl säga. Där Gävle satte ner foten och Falkenberg satte inte ner foten.
Nej, det är ju en sån extremt tung seger för Gävle. Alltså ta 3 poäng på bortaplan för dem är ju... Det händer ju inte så många gånger på en säsong ändå, så att de vandrar ju därifrån med 2-0.
Viktigt för dem också att få igång båda målskyttarna. Det är så att man alltid talar om i fotboll att få sina anfallare och börja göra mål. Och Oremo utnyttjar ett försvarsmisstag och rullar in sitt första mål i år. Sen kommer Dio Williams och utnyttjar ett annat liksom passivt Falkenberg-försvarsspel och gör sitt första mål. Då, så att det där var nog bra för Gävle som ju har en viktig säsong framför sig, får man... säga. Med tanke på nya arena och så vidare.
Ja, det där med anfallarna, den klyschan stämmer ju väldigt väl på Gävle. För att de hade ju faktiskt Simon Lundevall som gjorde en massa poäng från mittfältet, men det är ju en sån typisk skillnad mellan de lite större och mindre klubbarna, att offensiv kvalitet på mittfältet finns bara i de stora klubbarna. Och då gäller det ju att de två anfallarna gör 15 mål tillsammans så man ska klara sig kvar.
Och Falkenberg förlorar direkt, bottenlagstippade igen. Jag fick renovera min lägenhet när de klarade sig kvar. Jag har försökt att hålla mig från att ge några sådana här löften vad som händer. Men så blev jag intervjuad av om det var Hallands Nyheter eller Hallands Posten eller vad det var. Och det var en ettrig reporter som...
En talang?
Han pluggade på Ljungskile folkhögskola. Det var ju själv där jag utbildade mig till journalist en gång i tiden. Så att jag hade hjärta och inte ge honom ett... ett litet köttben där så han kunde få någon vinkel på sin intervju. Så till slut gick jag med på att om något av Hallandslagen, alltså Falkenberg och Halmstad, om något av dem klarar sig kvar, då lovar jag att bestiga Kebnekaise. Mm. Vad ger du för plus på det löftet? Jag brukar ju ha ett löfte, jag har inte haft det egentligen i år, men nu fick ju han ur mig ett där i alla fall.
Nej, jag underkände ju helt ditt renoveringsvad. Det var ju bara jag som genomskadade det. Att din lägenhet var ju stort behov av renovering. Så att det var ju
en win-win.
Det var en win-win. Så det var ju ett värdelöst vad. Men det här är ju ett 5+ vad. Utan vidare. Bestiga Kebnekaise krävs för en del. Det är till och med så att jag rankar detta högre än när du lovade att stå med blåvitt tröja på Norra Stå.
Men då kan du inte riktigt bakgrunden här, för grejen är att härom veckan så ringde min lilla syster och hade och kommit på vad hon önskar sig 30-årspresent. Hon fyllde nämligen 30 tillsammans. Hon önskar sig att vi ska bestiga Kebnekaise. Så att med det här vadet så kan jag slå två flugor i en smäll. Jag kan liksom ge min högt älskade lilla syster hennes 30-årspresent, och jag kan gardera mig mot att förlora det här vadet.
Har hon någon rutin av bergsbestigning?
Nej, men min morbror har, så att vi tänkte få med honom på ett hörn där också, så att han ska liksom, det hänger liksom på att han kan följa med, för att annars kommer vi väl gå vilse på det där jävla berget. De oddsen är inte så höga för att vi skulle lyckas ta oss upp där. Det var svårt att se, men får vi med vår morbror som är en van bergsbestigare, så går det nog bra. Han var uppe nu på Kilimanjaro här om veckan, och han har varit i lite här och var på klättrat upp för berg. Så att med han med på projektet så ser jag inga större problem.
Okej, då får du sätta en halländsk landskapsflagga på toppen då.
Ja, exakt. Grejen är att vi ska göra det här sommar, så vi kommer göra det liksom innan vi vet om jag behöver göra det eller inte. Så att sen om det väl skulle gå till helvete med vadet, då kan jag säga att fan, jag har redan gjort det liksom. Så att,
okay.
Ska nog krångla oss.
Men då får du sätta flaggan, ta en bild, och sen får vi liksom publicera den efteråt då, helt enkelt.
Ja, det ska vi kunna göra. Ytterligare en match, den sista matchen den här omgången, IFK Norrköping och Örebro. Två ganska upphåsade lag förhållandevis, får man väl säga ändå liksom. Det är lag som i Norrköping har man oerhört stora förväntningar på, sitt lag som ju innehåller en rad, vad ställer de upp med, 6 egna produkter, egna talanger. Örebro som har gått i final i Svenska Cupen, och jag hade ju en succésäsong förra året då. Rann väl ut i inte särskilt mycket alls, en blek 1-1 match med skada på Niklas Bärkroth, och ja, inte så mycket mer.
Nej.
Luftslotten Norrköping och Örebro, är det för hårt?
Ja, jag ser att du har satt den rubriken här på vårt körschema. Den matchen såg jag inte faktiskt, så det kan jag inte uttala mig särskilt mycket om. Men det jag tog med mig mest då, efter att ha läst om det, är ju Bärkroths skada. Han var ju någon slags fraktur i foten.
Ja, här satte vi han som den femte bästa värvningen i Allsvenskan, så trampade han snett direkt.
Jag har varit med och utnämnt honom till femma. Och på förhand har jag spelat på att Alhaji Kamara eller Alhassan Kamara ska vinna skytteligan. Hitta bra odds på det. Alhaji Kamara drog till Kina på sista transferdagen, och Alhassan Kamara har också skadat sig. Så man kan säga att jag är duktigt snett på mina profetier än så länge.
Jag hade ju Bärkroth med i min drömelva i det här managerspelet på Aftonbladet länge, men sen så allt hela mitt jävla managerspel gick åt helvete 45 minuter innan deadline. Alltså det här spelet började ju då en kvart innan Hammarby-Häcken, vad talar vi om då? Det var väl 2 den matchen, så 13.45 då, så sitter jag eller 13.00 sitter jag i pressrummet på Tele2 Arena. Där finns för övrigt inget kaffe ens. Vi har ju sågat Hammarbys pausfika tidigare, och den här gången fanns det inte ens.
De har en väldigt
kaffe.
Lång bänk för pressfika.
Ja, men det står ju inget på
och
den.
Och den är väldigt välputsad.
Ja, när han blänker där i sin frånvaro av kaffe.
Ja, det är ingenting.
Jag
har utsett Hammarby till det sämsta pressfikat någonsin, ja. När man fick en kopp kaffe och en Royal League-servett. Men de har överträffat sig själva.
I alla fall, där kommer startälvorna då på Hammarby och Häcken, och Thorvaldsson är petad, och han hade jag i min drömälva här då. Så att i panik börjar jag trixa om med det här liksom, ta bort berget, ta bort Rogne, bla 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 liksom, slänger in där, in med Rexepi som, ja, vad fan, jag får väl chansa lite liksom, och få in några Kalmar-spelare där, för de har ganska lätt schema i början liksom. Men berget bort, Berkrot bort, Rogne bort. Berkrot var ju bra då, visade sig, men Rogne går ju och nickar in liksom ett mål i premiären. Berget är två mål, båda de är typ borta. Rexepi var den iskallaste spelaren som har satt sin fot på en fotbollsplan, att döma av hans insats mot mot Hammarby. Så den här elvan gick ju helt åt helvete, bara för att jag anade att Peter Gerhardsson inte kommer satsa på Thorvaldsson då i Häcken.
Å andra sidan har du en sån liga där man inte tillåter byten.
Nej, jag kan ju inte göra något.
Så du har 29 omgångar kvar att hämta igen det på, så att säga.
Ja, men jag får inte göra några byten, och jag tror inte att Rexepi kommer se mycket varmare ut att döma av hans insats där, va? Nej, så vi är alldeles för kant ut. Så.
Nej, då kan du vara illa ute.
Ja, vi får se. Vad heter det? Det var ju för övrigt en match som vi inte har nämnt, Hammarby-Häcken. Alltså det är allsvenskan, vi talade ju om allsvenskan den här succépremiärhelgen, och det fick ju verkligen fart med premiärmatchen mellan Bayern och Häcken. Det var ett bra drag inne på Tele2 Arena, det ska man ha klart för sig. Och Hammarby möter Häcken, Hammarby är nykomling, Häcken är allsvensk fjolårsfemma, men när jag sammanfattar den matchen så ser det ut som att det är Hammarby som är det här laget som har legat i allsvenskan i en herrans massa år, och Häcken som är den här naive nykomlingen som går bort sig stup i kvarten. Jag tyckte att Hammarby manövrerade ut Häcken fullständigt och vinner helt rättvist.
Vi har ju en röd tråd här uppenbarligen, men konstgräset, lag som spelar snabbt. Hammarby bygger ju hela sitt spel med liksom ett konstgrästänk. Och när det funkar för dem, så är det ju extremt bra, framförallt offensivt. Ganska ofta under fjolåret sa man att det inte funkar, det bara var de misstajmade och åkte på omställningar hela tiden. Men de spelar ju det där fartspelet fullt ut. Och typiskt en sån spelare som Måns Söderqvist då, som kommer helt till sin rätt i det läget och gjorde ett väldigt fint mål, men bara stötte in en yttersida, ja, i bortre.
Otroligt passivt försvarsspel dock av Simon Sandberg var det väl i det läget, som ju kan kliva upp liksom och täcka på ett helt annat sätt liksom. Men står och gör egentligen ingenting, så att han får liksom vrida in den i bortre där, Söderqvist. Den spelare jag i Hammarby som jag var mest imponerad av, och jag menar, du har ju följt dem i Superettan mer än vad jag har gjort, men det är ju Besara, som jag inte har sett särskilt mycket av under försäsongen heller, nästan så att jag fick en känsla av att Nanne liksom har velat maskera det här, va? För fan vad bra han var alltså, han såg ut att vara född i den här ytan mellan Häckens backlinje och mittfält, och han fick väl mycket mer tid än han borde haft innan Häcken började korrigera det här, men spelade väldigt fint på ett tillslag och låg bakom väldigt mycket öppnande passningar, stark i kroppen, han måste ha byggt på sig ett par kilo muskler för verkligen. Att han var riktigt fin att se det.
Han måste, ja, Hammarby har ju tränat extremt hård fys för att de ska palla det här tempot. Och Besara, han spelade assyriska länge, gjorde en säsong med mycket poäng från mittfältet, ett 4-3-3 spelade de, och han var liksom kreatören där innan Hammarby plockade in honom. Men, och han är liksom den här naturbegåvningen, oerhört spelsinne, oerhört teknik, fint tillslag, men har varit lite knepig karaktär, liksom, jag vet inte om han varit mogen tillräckligt. Din granne Valentin Chasrudin, som var tränare i Assyriska, som ville ha det här korta spelet, han berättade för mig att han har jobbat väldigt mycket med Besara och liksom låtit han blomma ut på sina villkor, att han, ja, han, den här karaktären har man liksom fått ta hänsyn till, för att annars skulle han inte alls passa in. Men nu när han då fått bygga upp sig och liksom blivit hjärntvättad av Nanne, så har det ju hänt någonting, för även i fjol var han ganska ojämn. Ibland ser det ut som att han knappt jobbar hem. Men jag håller med dig. Han ser ju riktigt, riktigt bra ut i den där 10-rollen.
Ja, apropå min granne där, Valit, så firade jag nyår där. De bjöd på sushi och vi hade en fin middag innan vi gick ut och sköt lite raketer och så vidare. Och då tipsade han faktiskt om att Besara skulle få sitt genombrott i år. Sitt stora genombrott. Och sen har jag överhuvudtaget inte tänkt på det så mycket mer. Det var nyår och så här. Men det slog ju mig nu när jag såg honom då. Jävlar, ja, fan, det där pratar ju Valle om, ja, helvete alltså. Det, så att han hade det på känn att Besara skulle explodera i år. Och det är väl för tidigt att säga att han kommer göra. Men hans första match var imponerande.
Han kommer nog göra en hel del poäng. Han passar ju bra in också i den här offensiven då. Kennedy är den stora kreatören. Och Kennedy ser också bättre ut än på länge. Även om han fyller 35 den här säsongen. Och så då Måns Söderqvist som springer på precis allting och hotar djupled. Så de tre funkar ju bra ihop. Mm.
Jag har inte så mycket bakgrundshistorier från den här matchen. Du hade ju dit när du är i AIK och du är nere i, liksom, i katakomberna där och väntar på Nabil och så vidare. Jag höll mig väldigt passiv efter matchen. Jag gick inte ens på presskonferensen för att då hade jag ju min liksom djungelfeber började ju slå till med kraft lite innan, men framförallt när jag satt och frös här på pressläktaren så att jag höll mig ifrån. Man vill ju liksom inte, man vill ju inte vara den som går och ger Söderqvist en förkylning inför en match mot Elfsborg. Då hade man ju fått flytta från stan för fan.
Ja, inte bara förkylning men djungelfeber blev det plötsligt.
Ja, djungelfeber där liksom på Söderqvist inför Elfsborg.
Snart är det Ebola.
Ja,
det
så den enda jag intervjuade efter den här matchen med liksom mikrofonen på långt, långt avstånd, det var Simon Gustafsson. Så att om Simon nu skulle ha insjuknat i någon svår sjukdom då får jag väl Häcken-fansen på mig istället. Men det är en bit mellan Hisingen och Stockholm så att det går ju att parera på ett annat sätt. Mm. Så att jag har inte så mycket kul att berätta från efterspelet där faktiskt, vad som hände, förutom att det kan leda oss in på domarnas premiärinsatser, eftersom vi hade ju en straffspark i den här matchen. Det är ju Linus Hallenius som i duell med Häckens mittback Emil Wahlström får en straff där. Den andra straffen som varit omdiskuterad, det var ju när Viktor Claesson går omkull mot Falsetas i Djurgården-Elfsborg. Och den tredje straffen är ju Ado som får straff mot sig i duell med Chinoffi heter han, va? Yep. I GIF Sundsvall. Som vars fina prestation glömdes bort lite innan den här Sundsvall-spelaren Chinoffi då när han liksom trixar sig fram där. Skitsamma. Tre straffar och vad jag har förstått liksom så har det blivit något slags övergripande anslag på detta att det döms för enkla straffsparkar i Allsvenskan nu mot bakgrund av premiäromgången. Min fråga till dig, Oskar Månsson, håller du med?
Svårt att säga om det är en trend redan. Ja. Men de här tre är ju intressanta att diskutera allihopa faktiskt.
Ja, jag tycker ju inte det här. Jag tycker ju att straffen på Hallenius är solklar. Han har ju ett grepp runt honom i ett par sekunder liksom. Så den tycker jag, det är väl liksom inte den. Det är inte den solklaraste straff man har sett, men vad fan, det är väl inga problem att blåsa straff där. Jag tycker att Viktor Claesson får en klar knuff av Falsetas, en helt onödig knuff av Falsetas dessutom liksom, och faller, ja, men då är det väl straff liksom. Den som är extremt tveksam och direkt felaktig skulle jag säga, det är väl i så fall Ado där som ju touchar Chinoffis arm lite grann liksom i momentet innan han kommer till avslut. Jag tycker det är för lite. Jag är tveksam till att det ens hade blivit frispark ute på plan. Och sen då dessa konsekvenser detta får. Vi kan ju sitta och räkna upp här i evigt liksom. Matchen förändras. Malmö får en man mindre spelare på planen. Det blir straffspark. Det blir mål. Han blir avstängd i nästa match. Det tar ju aldrig slut alltså. För denna lilla förseelse.
En
då.
Trippelbestraffning.
Ja, det är en kvadruppelbestraffning.
Ja, de två första, om jag bara ska kommentera dem, så håller jag nog med dig. De är inte så där självklara kanske, men jag lutar åt straff i båda fallen. Framförallt är det ju väldigt dåligt försvarsspel i båda fallen. Riktigt, riktigt klumpigt. Det behövs ju inte alls gå in på det sättet av någon av spelarna.
Och det kan man ju säga av Ado också. Malmö leder med 3-0 när detta händer. Vad ska han dit och göra? Jag menar, han kunde ju låtit Chinoffi hänga upp den här i nättaket om det nu var så. Liksom. Malmö
går inte den här matchen. Säga,
men det är ju klart att det är ju ingenting man tänker på där och då givetvis. Han spelar ju för att förhindra det. Men jag tror ändå inte att man kan se någon trend. Jag tror det var liksom, om det var någon kollega här, om det var Ekvall eller vem det var som var inne och menade på att domarna letar efter straffsparkar. Möjligt att Patrik får rätt i den spaningen, men jag tror den är lite tidig alltså. Jag tycker att de här, som sagt, de två första där är straff och att det är Lärjeus då, att det är den som är den tveksamma.
Det är det ju.
Du hade väl något citat från Lärjeus där, har du fått fram det eller som var värt att lyfta fram?
Ja, precis. Lärjeus är ju en väldigt, eller han är inte bara militärisk, han är ju gammal militär.
Ja.
Och har
för detta yrkesmilitär.
Ja, och har lite den auran kring sig. Dessutom tycker jag han är direkt korkad när han går ut efteråt och så benhårt står på sig och har noll förståelse för det här. Nu läser jag från Expressens intervju med honom. Där Ado är upprörd och Gahareid är upprörd, så säger Lejeus: efter att ha sett bilderna på datorn och reprisen så är jag stärkt av beslutet att jag är säker på att jag tog rätt beslut. Jag står rakt bakom spelarna, har en jättefin vinkel och bra avstånd. Det vill säga att han vill inte ens lyfta det här till diskussion, utan han tog absolut rätt beslut. Punkt slut. Och har ingen förståelse för att det här väcker vissa reaktioner.
Han har ju haft en jobbig start, va? Det får man ju säga. Han verkligen hade ju den här situationen i cupmatchen mellan AIK och Hammarby där han först har en straff på en Nabil Bahou-hands, sen missar han en liknande hands på Johan Persson då, så att AIK inte fick en straff där. Så att det här är klart att det var ju ett tydligt misstag, så att här vill han inte erkänna sitt misstag. Det var bra att han till slut gick ut och svarade på frågor i alla fall, för att han fick ju mycket kritik när han inte ville komma till C-More-studion direkt efteråt där då. Jag tycker domarna ska ta diskussionen och ska förklara sig. Låt vara att Larius nu då vill framhärda att han inte gjorde något fel. Ja, då får han väl göra det. Han har i alla fall svarat på frågor och så. Det är väl någonstans vad jag tycker att vi kan begära av domarna, att de går ut och svarar på frågor efteråt. Absolut. Sen fel kommer ju alltid göras.
Absolut. Jag ifrågasätter bara hans linje som han håller. Ja. Efter det här derbyt, det är ju ändå en situation där Johan Persson i Hammarby går upp liksom med en hand, med nästan sträckt arm över eget huvud, tar ner bollen med handen, och Lajeus kommenterade i den intervjun som han gjorde då någon dag efter. Nu är vi på, ska vi se. Nu är jag alltså på Skaraborgs Allehanda här.
Ja, okej.
Okay. Ja,
Dagens Industri till Skaraborg Allehanda. Du har dina källor, det får man ge det.
Ska vi se. Han säger att han är nöjd med insatsen. Han säger att den är väldigt svår att se. Ska vi se. Just det, klart att det är jättekul att få de här matcherna, det visar att det har gått bra, och jag är också jättenöjd med insatsen. Det är åtminstone lite samma linje.
Ja.
Jag tror att domare har, eller till och med de mest enögda supportarna har jätteförståelse för om domaren går ut och först säger okej, jag får titta på situationen, jag vet inte hur det är, och sen när man tittar på det och det då antingen är fel eller det är klart diskutabelt, att domaren bara säger det, okej, jag gjorde ett misstag, det är en svår situation, bla bla bla. Jaha, då lägger man det åt sidan och så går man vidare. Men om man ska liksom likt Martin Hansson alltid stå på sig och ta det här kriget liksom och mot allt och alla, då är man ju väldigt snett ute. Jag vet inte riktigt vad man tjänar på det.
Nu har ju Larius då lyckats rätta upp först AIK-fansen och sen Malmö-fansen här nu. AIK, eller Malmö AIK möts ju nu på torsdag. Vart intressant med Larius som domare i den matchen.
Ja, det har varit spännande.
Hur man skulle vänta sig då.
Sidospår med Martin Hansson. Han var ju med i en dokumentär som heter Rättsskiparen. Ja. Ganska högtravande titel. En dokumentär där de följde honom ett år, och den dokumentären sammanföll med det här misstaget han gjorde i playoff mellan Frankrike och Irland, när Henri tog med handen två gånger och Frankrike fick in ett sent mål och gick till VM, och ja, det var väl de största reaktionerna någonsin mot en domare, så det blev ju väldigt påpassligt för den här dokumentären. Men då bygger de ju upp det här hatet mot honom, och det är liksom, media är helt fruktansvärda, jag lyssnar aldrig på honom och nästan liksom driver någon slags kampanj mot honom. Sen vet jag att vi, framförallt Lasse Andrell, skrev ju mycket om honom, men bilden är givetvis inte så ensidig, och det här liksom, de här hemska journalisterna och världens samlade ondska sammanfattas i en enda scen. Och det är när jag dyker upp på Stockholms stadion efter en så allsvensk match mellan typ Djurgården och Örgryte, och står utanför domarrummet och ska be om en kommentar där. Efter en omdiskuterad situation som han gjorde rätt också för övrigt. Och då är ju det här dokumentärfilmet inne i domarrummet, och så bygger man upp det här då mediekampanjerna mot honom, och sen så öppnar han dörren och då står jag där, hej Oskar från Aftonbladet, Och då säger Martin Hansson, nej det blir inga kommentarer. Och jag tror typ att han skämtar då, liksom, för han säger det så snabbt. Så jag skrattar ju som en fåne där. Liksom. Och sen så får jag ju givetvis fråga, men varför inte det då? Liksom? Och då vänder han sig upp så han liksom får kameran mot sig. Jag märker inte att det är en kamera, eller det är ofta folk som filmar det där. Och så säger han, nej, du representerar så dålig journalistik. Så du ska inte prata. Och sen så följer jag efter honom några meter då. Men då ser det ut lite som att det är någon slags förföljelse där. Och detta är ju bara i korridoren, det är ju där man snackar med folk efteråt. Det är bara så det går till. I dokumentären, de frågar inte vem jag är eller vad jag gjorde. Så där liksom, så.
Fan, han är smart, Martin Hansson. Alltså, det här måste han ju liksom på något vis ha planerat. Liksom. Här har han en möjlighet att vända till sin fördel liksom, på ett förvisso elakt, men förmodligen effektivt sätt. Då.
Ja, det ser lite kul ut om inte annars. Ja. Jag ser ju rätt snopen ut där i vart fall när han kör den där grejen. Men sen har ju Martin Hansson, han hävdar ju ofta att han blev felciterad och så här. Vi kunde ju vara fyra stycken som citerar honom ordagrant, och jag tyckte han var lite feg där liksom, och skyldig ifrån sig och så vidare. Däremot tycker jag att de flesta domarna är rätt bra på det där. Alltså de är ju ödmjuka och sådär och ställer upp och så. Så det är ju ingen större problematik i sin helhet.
Nej, och vi ska väl balansera den här rapporteringen i det här samtalet då med, som sagt, att vi tycker ju att av de här tre straffarna har vi diskuterat, två har varit helt rätt dömda. Mm. Vi hade en till omdiskuterad situation när Henok Goitom då tar emot bollen med armen. Så som man gör när man liksom fäller ut armarna för att hantera balansen, men också lite liksom för att ibland ta hjälp lite av armen. Ofta så ser det ut som att det är arm, men sen ser man reprisen och det är bröst. Den här gången så var ju också känslan så, fan, det där såg ut som det var arm, men det kanske var bröst. Och så kollar man reprisen, ja, den här gången var det arm. Vad heter han? Andreas Ekström var det väl som dömde den matchen, han skulle ha blåst av där. Men det där tycker inte jag är något stort misstag. Det är liksom sådana där grejer man får konstatera, okej, det var fel, men man får svälja att det händer i fotboll helt enkelt. Mm. Det finns ingen 100% säkerhet med alla domslut, så ingen skandal där. Så att överlag så tycker jag att domarna har gjort det bra i den här premiäromgången. Det tycker jag man ska säga nu när vi diskuterar ingående.
Mm, jag tycker Andreas Ekström är en bra domare. Han är bara 30 år gammal, han har varit med i tre säsonger, så han kanske är den näst största supertalangen.
Ja, vi har ju Glenn från Borlänge också. Glenn Nyberg från Borlänge som fick en och annan röst när vi frågade runt bland de allsvenska tränarna vem de tyckte var Sveriges bästa domare. De flesta svarar ju givetvis då Jonas Eriksson, men Glenn Nyberg fick en och annan röst. Det var domarna det. Vi har ju i våran tidning idag då, när vi spelar in detta tisdag, har vi tagit fasta på alla tifon som var. Det kändes ju som att egentligen alla hemmalag här, alltså inte bara storklubbarna nu då, utan vi har Norrköping, vi har Kalmar. Vi har framförallt GIF Sundsvall som la ut 28 000 kronor på sitt tifo genom att fylla hela den långsidan. Det var väl egentligen bara Falkenberg som inte la kraft och krut den allsvenska premiäromgången på något premiärtifo. Och i våran bedömning så gav vi Falkenbergs premiärtifo 1+. Vi konstaterade att de hade liksom inte ansträngt sig speciellt mycket. Och sen är första frågan till dem här då att vad vill ni säga med ett premiärtifo? Nej, vi hade inget premiärtifo. Det kanske var lite tufft att ge dem 1+. Men
ja, det var jag som skrev i motiveringen. Jag skrev ju bara så, nej, det här var inget speciellt förutom lite utspritt flaggviftande och så, ja, lite 1+.
Ja, det kanske var lite hårt. Falkenberg satsar hårt på sitt tifo inför derbyt mot Halmstad i alla fall, så vi får väl anledning att återkomma till det där. Ja, vi gav 5+ till IFK Göteborg, vi gav 5+ till Djurgården, vi gav 4+ till AIK, vi gav 4+ till Hammarby och sen starka 3-år till IFK Norrköping och Giffarna Sundsvall, och Kalmar fick en 2-a. Kalmars tifogrupp där, Röd Mani, som svarade på våra frågor och var ju faktiskt lite självkritiska till det hade inte blivit riktigt som de tänkt sig. Vi hoppas att de tar nya tag, för de gjorde det ändå klart godkänt, får man väl säga.
Mm. Men jag tyckte det var ett kul grepp som vi gjorde. Vi snackade lite inför säsongen här på tidningen, hade vi ett möte där vi liksom drog upp linjerna för allsvenskan lite grann. Och då pratade vi ju mycket om att vi ska skriva mer om supportrarna, lyfta supportrarnas frågor och fokusera på det som händer på läktarna. För det är ju faktiskt det, ja, som vi pratade i början, det är ju det som är det bestående från premiären. Och nu gjorde vi ett grepp här med alla tifon och recenserade exakt vad de gjorde och kollade upp med olika personer som hade legat bakom de här jobben, och det blev ju rätt kul faktiskt.
Ja, det hade blivit ännu bättre ifall alla hade svarat på det. Det var väl Hammarby och IFK Göteborg framförallt där då som helt vägrade svara på några som helst frågor om det där. Jag har lite svårt att förstå det där. Jag kan förstå att supportrar och kanske ibland allsvenska lag och så känner sig liksom lite att medierapporteringen är lite missvisande, men jag tycker inte att det är Sportbladet som ska ses som fienden i det här. Jag menar, ofta när det händer negativa saker runt allsvenskan, så ja, det är klart vi skriver om det, men det är ju då liksom Ekot och Aktuellt och alla sådana här liksom som har det enorma genomslaget tar upp de negativa sakerna runt allsvenskan och förmedlar en då negativ bild. Sen tar ju den typen av redaktioner, de tar ju aldrig upp allt det positiva som händer runt svensk fotboll. Jag menar, vi i Sportbladet, vi berättar ju allt om allsvenskan och svensk fotboll. Vi berättar om det är stök, vi berättar när det är bra, vi liksom pumpar matcher, vi har folk på plats och så vidare. Så att jag har lite svårt för den delen av fansperspektivet Sportbladet eller sportredaktionerna liksom ska representera fienden. Jag menar att det är faktiskt en helt felaktig bild. Jag kan förstå om de känner sig orättvist behandlade emellanåt supportrar, men jag tycker inte att det liksom är Sportbladet som ska bära det ansvaret, just av den anledningen att vi faktiskt hela tiden, varje dag, 365 dagar om året, tar upp allting som rör svensk fotboll.
Vi har ju gjort en hel del tveksamma publiceringar genom åren, men om man tar de sista kanske 3 åren så tror jag inte riktigt man kan säga någonting som har blivit sådär galet faktiskt. Och jag märker ju det, jag pratar ju ofta med supporterklubbarnas ordförande, jag tycker jag har bra dialog med dem och de liksom uppskattar verkligen att de får ett forum att föra fram sina frågor. Och det blir ju lite nästan lite komiskt här om jag läser så Emil Salomonsson som jag snackade med igår och frågade vad tyckte de om tifot, så svarade han så här: tifot som våra fans fixade var fantastiskt, det var bland det mäktigaste som jag har sett, framförallt var det häftigt att det var hela arenan som en hyllning till våra gamla hjältar, det var gåshud, säger han. Den hyllningen, och sen så sitter Jonathan Berntsen här, reporter på Sportbladet, och ringer runt till halva Göteborg och frågar om tifot och ställer frågorna: hur mycket tid tog det, vad kostade, hur föddes idén, vad vill ni förmedla? Och de i tifogruppen bara fullständigt vägrar att svara på det med sådana här argument. Så nej, ni vill bara se det lösnummer. Det vill vi inte vara med på liksom. Ja. Det blir liksom, debatten blir så dum på något sätt, för menar, där är det bara för dem att det är bara att berätta det här liksom, hur de har jobbat. Man behöver inte säga särskilt mycket om det. Nu blev det ju för sig en allmän kommentar från änglarna, så det blev väl där de sa att de var stolta och glada liksom. Men jag tror att
Hammarby fick vi väl inget svar från alls?
Nej, Hammarby hade jag kontakt med. Jag hade kontakt med folk från tifogruppen som legat bakom det, och jag hade kontakt med deras SLO, alltså det vill säga den här supporter ombudsmannen eller vad man ska säga.
Ja, länken mellan klubb och supportrar och medier och allting.
Viktig funktion där som många klubbar är bra på, tycker jag.
Ja, så har väl Sportbladet dessutom var med och instiftade genom den här Älska fotboll-kampanjen där. Vi var väl med och pröjsade för SLO när man tog fram det här SLO-projektet. Nu står det väl på egna ben på ett annat sätt, men där var ju Sportbladet också en del i att tillsätta, att liksom förverkliga den här SLO-tanken. Som ju är ytterst ett krav från UEFA då, att alla klubbar ska ha en SLO, vilket är bra. De är bra de här SLO-erna.
Men jag har ju ringt många gånger till Bayern fans och vill snacka med dem, och de har bytt ut ordförande ganska många, så jag kommer knappt ihåg vilka det är, men det har alltid varit nej, vi pratar inte med er. Och då blir det till exempel, ja, jag ska skriva om nummer 12, att Bayern fans har fått nummer 12 som ett kul knäck, liksom vad fansen betyder. Så bara, nej, vi svarar inte på det. Så okej, ja, men då ringer jag MFF Support istället. Då fick de den fina uppmärksamheten. Och jag har haft några samtal när jag verkligen försökt gå till botten med det här liksom. Ja, men vad beror det på det liksom? Ja, men då kommer svaret så, ja, men ni skriver för mycket skit liksom. Okej, är det något speciellt du tänker på då? Nej, det är bara allmänt liksom. Okej, men kan du ge mig ett exempel på någonting som är fel, så vi kan börja diskutera någonting. Nej, det fanns inte riktigt där heller. Och jag till och med gav den här personen tid att tänka. Liksom. Men kom ett exempel så börjar vi snacka där. Liksom. Men det var bara en ovilja. Men det finns väl en djupt rotad kultur där. Liksom, att kvällstidningarna är fienden. Och så här som är liksom vissa grupperingar sitter kvar. Men hade man bara börjat snacka om det. Det är klart vi har förståelse för... Att vi har gjort fel ibland och medierna har skrivit fel och det är liksom känsligt för klubbarna eller supportarna.
Ja, men det är ju inget likt för idrotten eller för fotbollen eller för allsvenskan. Alltså det är klart att det har gjorts misstag och felaktiga publiceringar och människor gör fel i alla möjliga sammanhang och så. Det är klart att det är, men jag menar, alltså vår inställning är ju inte att vara en fiende till fotbollen eller till lagen eller till supportrarna. Det tror jag ingen.
Det är bara läsa våra krönikor som vi skriver hela tiden. Jag tror att många av oss som skriver där, vi står ju ofta på supporterns sida. Vi tar inte deras parti, men vi tar ofta deras perspektiv. Alltså för journalistik handlar ju ofta om den lilla mot den stora lite sådär. Och då är det ju ofta supporterna som slåss mot etablissemanget kan man säga.
Men det är väl inte mer med det. Jag menar, vi kommer göra fler sådana här granskningar av den här typen. Att vi försöker lyfta vad som händer på läktarna och hur supporterna engagerar sig. Det är bara hoppas att vi får fler svar nästa gång. Det finns ingen anledning att vara långsint på något sätt, utan vi kör på.
Och det är liksom domarna här, man kan ju säga totalt sett så är det ju bra. De flesta ställer upp och gärna med och berättar gärna, förstår vilket forum de har och vilket genomslag de kan få för den lite bredare publiken. Så vi behöver inte heller hänga oss upp på att det var två klubbar som trilskades där.
Absolut inte. Det blev ett bra uppslag ändå. Jag tror att det här uppslaget är nog väldigt uppskattat överallt. Liksom, att man lyfter fram det här. För det är ju ett stort engagemang och det investeras mycket pengar. Det är mycket människor som anstränger sig. Och de gör ju det fantastiskt bra. Alltså de här inramningarna, när man liksom ser dem så här nu allihopa på en och samma gång. Alltså förstår man ju. Tänk hur mycket kraft, liksom, mycket människor och mycket idéer och mycket liksom, engagemang, mycket energi på så många olika håll i Sverige, liksom, från de stora klubbarna till de små, från IFK Göteborgs liksom, tanke om att hylla gamla hjältar till Kalmar som släpper upp ballonger eller vad det nu kan vara. Alltså, det är ju allting.
Ja, fast Kalmar var ju lite missräkning. Sundsvall och Norrköping var ju överraskningar att de var bra.
Ja.
Men Göteborgs tifo, som jag sa lite innan, det var ju typ det bästa jag sett i Sverige.
Men jag har fått kritik för att Malmö-supportrarna kliver här nu in och hävdar att det här är något plagiat då från Malmö FFs tifo i guldmatchen 2010. Så de hävdar då att här har IFK Göteborg kopierat. Men jag menar, jag kan inte den här världen så i detalj. Men är det inte så att man tittar på andra för att få influenser? Fan, det lärde jag mig redan på när jag hade Mats Drugge som chef för 15 år sedan. Att fan, det är klart att vi ska kopiera. Gör det lite bättre bara.
Okej.
Alltså det, ja, det är så det handlar om.
En sanningssägare.
Alltså. Ja, det vet jag fan. Men jag tycker att den tanken liksom, att vara rädd liksom, för att nu gjorde de så. Ja, men då gör vi det så här liksom. Det handlar inte bara om i tifo-sammanhang. Det tittar vi på varje dag. Liksom. Här tog Expressen det greppet. Men vad fan, kan inte vi ta samma grepp fast vi gör det ännu bättre och lite annorlunda?
Ja, vad är det man säger? Att medelmåttor lånar och geni och själ.
Exakt. Jag tror att det var det han sa.
Sen, apropå mycket folk då. Djurgården var ju den andra klubben som fick 5+. De hade ju ett mäktigt flaggtifo över i stort sett hela arenan. Och där de liksom hade gjort det till perfektion liksom, med Djurgårdens färger som liksom vandrade upp för läktarna. Och där pratade jag med Lena GV, som är SLO i Djurgården. Och hon hade inte varit med på tifot, men hon hade släppt in folk på arenan. Och i det här fallet kunde de komma dit först på morgonen. De hade helst varit en dag innan. Men hon sa ju det, att hon hade varit där vid 6:50. Alltså 06:50, och då sa han att det var mellan 80 och 100 pass som var där och bara jobbade liksom med att få ihop det här. Så det är ju...
Ja, men det förstår man ju nästan när man faktiskt ser liksom, när det täcker hela arenorna och så, att det är ju inget som bara händer liksom, utan här krävs det att någon jävel engagerar sig.
Mm.
Bra, ska vi säga att vi har betat av tifodelen det. Våran programtid lider mot sitt slut här. Vi hade ju en konstgräsgranskning i fredags. Vi behöver väl inte gå in så himla djupt på den. Jag känner bara lite att vi gick igenom hur den här liksom konstgräsexplosionen i Allsvenskan var. Hur kommer det sig egentligen att det är 9 lag som spelar på konstgräs och bara 7 på gräs nu då? Och vi kunde väl liksom slå fast att kommunerna har haft en väldigt stor del. I det här liksom, för att det är de som vill ha konstgräs när de hjälper till med arenor, för att det ger så mycket fler nyttjande timmar. Ett konstgräs kan användas 2000 timmar per år jämfört med en gräsmatta som kanske klarar 200-300 timmar liksom per år, så att det är en enorm skillnad där och kommunerna har väldigt stor del. Det jag tycker att man kan ta med sig, det som blir liksom det bestående intrycket från det, det är att det här klimatargumentet, det måste vi en gång för alla kasta i soptunnan. Att det är konstgräs i Sverige beror inte på vårat klimat, inte ens i Sundsvall beror det helt på vårat klimat, utan det beror på hur man vill använda arena. Det går att få till fungerande gräsmattor, men det kräver tid, engagemang och pengar på samma sätt som vi var inne på med tiforna där liksom. Vill man ha bra gräsmattor så går det.
Mm. Det är positivt med den globala uppvärmningen då också. Det blir varmare efterhand.
Ja,
desto mer vi förstör miljön, desto varmare blir det.
Ja, det kan man ju väga in där. Men däremot så känner jag väl lite att så här i efterhand, det faller lite platt också. Det går, jag vet inte. Alltså, nu gjorde vi en stor granskning om det här. Vi tog fram viktig fakta och så, men nu är vi där vi är. Nu spelas matcherna på konstgräs, majoriteten av dem, och jag vet inte om det kommer ske någon förändring. Men man kan ju hoppas i alla fall att det, liksom, det svänger över på något sätt, och att Falkenbergs lilla kamp till exempel, där vill ju kommunen ha konstgräs. De lyckades få igenom att de ska spela på gräs där helt enkelt. Så kan Falkenberg så borde fler kunna.
Mm, ni var inne lite på det här med hybridgräs också.
Ja,
lite på det.
Men där, jag vet inte heller om det är lösningen. Jag menar, det där kräver en jävla massa underhåll och miljöaspekten är ju en del där. Det där måste vara uppvärmt på ett helt annat sätt och så vidare. Jag vet inte om det i dessa tider är helt rätt liksom gå in och slåss för hybridgräs. Jag landar i att klimatet spelar roll så tillvida att ingen av lösningarna gräs, konstgräs, hybridgräs, ingen av lösningarna är utan problem. Men om man ska hitta den med minst liksom negativa effekter, om man ser på det stora hela, så är det ändå vanligt gräs.
Mm.
Det får bli slutordet.
Det säger vi.
Vi går in i de 5 galna dagarna nu, den jävla massa matcher, så när vi är tillbaka nästa vecka så har vi förmodligen ännu mer att prata.
Mm, jag tror ni har hört ni som har lyssnat på det här har märkt att vi känns ganska taggade, trots att du är dödssjuk i djungelfebers ebola, så har vi ändå taggat till, och det beror ju på den här roliga starten, och de här matcherna som kommer blir ju minst lika roliga att följa.
Vi hörs om en vecka, tack för att ni lyssnade.